A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen till Sanna berättelser. Jag heter Sandy och i dagens avsnitt tänkte jag ta upp två försvunna kvinnor. De här kvinnorna har två saker gemensamt. Båda har varit försvunna i över 40 år. Och båda försvann från Great Smoky Mountains National Park i North Carolina och Tennessee, USA. Nu kör vi! Trenny Gibson föddes den 17 augusti 1960. Hon bodde med sin mamma Hope, pappa Robert Senior, bror Robert Junior och syster Tina i Knoxville, Tennessee. Under 1976, när Trenny var 16 år gammal, så arbetade hon på ett café på ett köpcenter i staden, men gick också i skolan på Bearden High School. På skolan gick hon en kurs för hortikultur, alltså typ trädgårdsodling, då hon hade ett stort intresse för naturen och växter och hon hade planer på att studera landskapsarkitektur vid universitetet i Tennessee senare. Fredagen den 8 oktober 1976 skulle eleverna som studerade hortikultur ut på en friluftsdag, men de visste inte vart. Den dagen var det ganska dåligt väder, så när Trenny blev avsläppt på skolan av sin mamma frågade hon först om friluftsdagen var inställd. Men när andra elever sa att de ändå skulle åka så tog hon sin lunchväska från bilen där hon lämnade kvar sina studieböcker och sin väska. Väl på bussen så berättade läraren Wayne Dunlap att de var på väg till Great Smoky Mountains nationalpark och specifikt till Clingman's Dome. Great Smoky Mountains nationalpark täcker ett område på 2100 kvadratkilometer och genom sträcker sig gränserna till North Carolina och Tennessee. I parken finns några av östra USA:s högsta berg, då bland annat Clingman's Dome. Genom parken och Clingman's Dome går också Appalachian-spåret där det, enligt internet, sägs finnas flera monster och övernaturliga figurer. Great Smoky Mountains nationalpark är den mest välbesökta nationalparken i USA med över 10 miljoner besökare per år sedan 2014. År 1960 fick parken omkring 4,5 miljoner besökare och var ett väldigt populärt ställe att besöka även då om man ville utforska naturen. Så alla eleverna på bussen blev väldigt glada när de fick höra vart de var på väg. Trenny satte sig längst bak i bussen med sin och sin brors gemensamma kompis Robert Då Trennys bror hade bett Robert att hålla ett öga på hans syster under dagen, då hon aldrig hade varit ifrån familjen en hel dag innan. Bussen kom fram till parkeringen vid Clingman's Dome runt 10.30 efter att de hade kört i ungefär en och en halv timme. Där var det inte heller särskilt fint väder med lite duggregn och grå moln, men det var inte så illa att det gjorde det farligt att vandra den dagen. Innan de 38 eleverna fick kliva av bussen sa lärare Dunlap till dem att de skulle mötas vid parkeringen senast 15.30 för att åka tillbaka igen och att de skulle gå cirka 3 kilometer till området kallat Andrews Bald och att de inte fick gå längre än så. Han sa också att de inte fick plocka med sig några växter från berget utan att de skulle lämna allting orört. Och att de absolut inte fick ta några genvägar eller bryta av från stigen upp till Andrews Bald. När alla elever räckte upp handen för att visa att de hade förstått så släppte han av dem och alla började gå i olika grupper. Vissa ville gå snabbare för att se utsikten medan andra ville ta sin tid för att kolla på växter, träd och möjligtvis djur. Jenny gick upp med Robert som hon hade suttit med på bussen och vid 2:30 började hon röra sig tillbaka till bussen själv. På väg ner gick hon till och från med andra grupper och den sista gruppen hon gick med var Bobby Coghill, Scott Troy och Anita Rounds. De tre ville sätta sig och vila en liten stund då de hade gott om tid på sig att ta sig tillbaka till bussen. Men Jenny verkade ha bra med energi den dagen så hon fortsatte utan dem. Då var det cirka 1 kilometer från parkeringen där bussen var. Bobby, Scott och Anita såg på medan Jenny började gå ner för stigen de skulle följa. De såg hur hon stannade upp och böjde sig ner för att titta på något på marken. Sedan såg de henne vika av från stigen. Det var sista gången någon någonsin såg Trenny. De tre gick fram till där Trenny hade vikt av, men det fanns ingen annan väg att gå än stigen de var på. Där det såg ut som att hon hade gått var det helt igenväxt med träd och buskar. Gänget ropade ut efter Trenny, men när hon inte svarade antog de att det nog bara hade sett fel och började gå tillbaka till bussen där de antog att de skulle hitta henne. På vägen ner frågade de flera andra grupper om någon hade sett Jenny passera, men ingen hade sett henne och hon var inte heller nere vid bussen. De väntade på Jenny fram till 4:20 och när hon fortfarande inte hade dykt upp så gick lärare Dunlap tillsammans med några elever upp tillbaka till Andrews Bald och ner till parkeringen igen där de kontaktade National Park Service. National Park Service, eller NPS, är en amerikansk federal myndighet som hanterar landets nationalparker. Sammy Lale, som arbetade för NPS, kom till parkeringen vid 4:30 och strax efter åkte bussen med elever hem medan lärare Dunlap stannade kvar för att hjälpa till att leta efter Trenny. När bussen kom tillbaka till skolan en timme senare än den skulle så blev de tvungna att berätta för föräldrarna vad som hade hänt och att en tjej saknades. Trennys mamma och pappa satte sig på en gång i bilen och körde till Smoky Mountains för att försöka hitta sin dotter. Med sig hade de även kläder som Jenny hade haft på sig för att ge till polishundar. Sammy Lale sökte efter Jenny bäst han kunde men han hittade inte heller ett enda spår efter henne. Så han gjorde en officiell anmälan hos NPS och snart så var 19 personer på plats för att försöka hitta Jenny. Vädret var som sagt inte särskilt bra den här dagen så sikten var låg. Men de sökte efter henne fram till 3 på natten då de var tvungna att avsluta sökandet för dagen. Dagen efter, den 9 oktober, satte sökandet igång på riktigt. De stängde av vägen runt omkring Clingman's Dome-parkeringen och stängde av vägen mellan parkeringen och Andrews Bald och närliggande stigar helt för allmänheten. Helikoptrar anlände, men eftersom det hade regnat mycket under natten så var det dimmigt och med en tjock skog så gjorde det sökandet svårt för helikoptrarna. Vägen var hal och en av sökarna halkade och bröt revbenen. De tog in 6 stycken schäfrar och blodhundar för att söka efter Trenny med hjälp av kläderna hennes föräldrar hade tagit med sig. Något att poängtera och en intressant fakta är att under 70-talet när Trenny försvann så använde sig inte polisen av kadaverhundar. Kadaverhundar började inte användas på riktigt förrän under 80-talet i Connecticut. Och första gången en kadaverhund användes var år 1974, alltså 2 år innan Trenny försvann. Men så även om Trenny låg död precis vid sidan av stigen så var inte de här hundarna tränade för att spåra döda kroppar. Bara människors lukt för att det då helt enkelt inte fanns tillgång till kadaverhundar på så sätt som det gör idag. Flera andra anlände för att hjälpa till i sökandet, då bland annat 2 av Trennys farbröder som också tog med sig sina hundar för att söka. Hundarna spårade först Trenny till en vägkorsning vid Appalachian-spåret som de följde upp till Clingman's Dome Tower, vilket ligger ungefär 0,8 km från parkeringen. Några av hundarna fortsatte spåra hennes doft till en asfaltsväg cirka 2,5 km från parkeringen vid Collins Gap och där tog spåret slut. Dagen efter fortsatte sökandet och i närheten av där Trenny sist hade setts hittades några cigarettfimpar plus en halvdrucken burk öl och i närheten av vägen där hundarna hade tappat Trennys doft hittades mer cigarettfimpar från samma cigarettmärke. De hittade även några ormbunkar som hade brytits av i samma område Trenny sist hade setts. Vilket tydde ännu mer på att Trenny hade vikt av från stigen där hon sist sågs. Sökandet fortsatte fram till den 22 oktober då mängden folk som sökte skalades ner till 20 personer och de fortsatte sökandet till den 2 november. Totalt hjälpte 756 personer till med sökandet, men de var tvungna att avsluta då de inte hittade några mer spår efter Trenny. Jack Linehan, som ansvarade för sökandet, sa att han var nästan helt säker på att Trenny inte var kvar i parken. Trennys pappa, Robert Sr., tog upp sökandet igen med volontärer den 18 april 1977. Det var då 250 personer som sökte 24 km åt ett håll och 25 km åt andra hållet, men det sökandet avslutades den 5 maj. Då de igen inte hittade ett enda spår av Trenny. En misstanke som polisen har är att Trenny blev kidnappad. Men jag tänker att jag tar teorierna sen och de misstänkta först. Det har varit en del misstänkta genom åren men ingen som har blivit gripen. Den första var Kelvin Bowman. Kelvin var en elev på samma skola som Trenny och under oktober månad 1975, alltså 1 år innan Trenny försvann, så bröt han sig in i Trennys hus. Trennys mamma Hope hade då skjutit han i foten och han blev arresterad och dömd till 2 år i fängelset. Men han kom ut efter bara 6 månader. Anledningen till varför han var en misstänkt var för att han under rättegången hade hotat med att han skulle skada Trenny när han kom ut. Men enligt rektorn på skolan så var han på sina lektioner den dagen. En annan som var misstänkt var en tjej som gick på samma skola som också hade varit med den dagen, som hade smyckena Trenny hade haft på sig den dagen. Hon blev aldrig gripen för något och jag kan inte hitta om hon ens blev ifrågasatt eller vad förklaringen var. Kanske hon skulle hålla dem åt Trenny eller något sånt. Den tredje och sista som blev misstänkt var Robert som Trenny hade suttit med på bussen och som hade gått med henne upp till Andrews Bald. Den dagen Trenny försvann medans eleverna väntade på att få åka hem så hade en elev frågat Robert varför han inte hade följt med Trenny ner till parkeringen. Och han hade då svarat att han skulle stanna kvar där uppe för att spåra en björn. Det är lite skumt med tanke på flera saker. Ett, så hade han lovat Trennys bror att hålla ett öga på henne. Två, de fick inte vika av från stigen och det behövde han mest troligt göra om han skulle spåra en björn. Och tre, vem börjar spåra en björn under en friluftsdag? Man säger väl hellre till sina klasskamrater då att de måste dra för det finns en björn i området. Hur som helst så var det hans förklaring. En annan skum sak de hittade var Trennys kam i hans bil. Trenny hade alltid en kam från märket Stanley fäst i ugglorna på jeansen och precis den kammen låg på instrumentbrädan i hans bil. Hans förklaring då var att hon hade bett honom hålla den åt henne. Den sista anledningen till varför han var lite misstänkt, inte för att det egentligen var misstänksamt av han att säga det, utan snarare otroligt okänsligt, var för det han hade sagt till Trennys syster Tina när de sökte efter Trenny. Han hade då sagt, citat, "Om Kelvin Bowman har Trenny så kommer han mörda henne. Om han inte har henne så tror jag att hon måste ha rymt iväg med en kåt liftare." Slutcitat. Inte så trevlig kommentar att säga till någon som letar efter sin försvunna syster, men det var det han sa. Gällande teorier så finns det många med tanke på konspirationsteorierna om Appalachian-spåret hon försvann från, men jag tänker bara ta upp klasskamraternas teori och polisens två huvudsakliga teorier. Klasskamraternas teori var att hon helt enkelt rymde hemifrån. Den här teorin tror inte jag stenhårt på eftersom hon lämnade allting hemma. Som jag sa så lämnade hon sin väska i bilen med sin mamma och det enda hon tog med sig var en lunchlåda. Hon hade heller inte särskilt mycket kläder på sig. Faktum är att hon fick låna Roberts jacka för att hon började frysa. Den hade hon även haft på sig när hon försvann då han skulle få tillbaka den på bussen. I sin väska hade hon dels sin plånbok och på sitt konto så hade hon över 1000 dollar, vilket motsvarar lite mer än 5000 dollar idag eller cirka 52 000 svenska kronor. Hon hade sannoliken tagit med sig i alla fall en del av de pengarna, tänker jag, om hon planerade att rymma. Eleverna visste inte heller vart de skulle den dagen, så hon hade inte kunnat prata med någon innan om de skulle hämta upp henne, vilket det verkar som att någon gjorde i och med att hundarna tappade bort spåret efter henne vid en asfalterad bilväg. Vilket leder mig till polisens första teori, vilket är att hon blev kidnappad. Som sagt så hittade de fimpar och en halvdrucken öl väldigt nära där hon sist syntes till. Så kanske var det någon som väntade vid sidan av spåret för att en av ungdomarna skulle vara själv. Hon böjde sig ner för att titta på något som låg på marken. Kanske var det något som fick henne att vilja undersöka saken lite närmare. Polisens teori är att hon blev tagen till Klingmans Dome Tower där några av hundarna först tappade hennes spår. Och att kidnapparen då väntade ut det dåliga vädret med Trenny innan de gick vidare till vägen där personen antingen stod parkerad vid vägen med sin bil alternativt att någon annan hämtade upp dem där i och med att de även hade hittat fimpar av samma cigarettmärke i närheten av vägen. Polisens andra teori rör sig också om en kidnappning men att hon ska ha kommit av spåret. Kanske på grund av det hon såg på marken och att hon sen ska ha tappat bort sig själv. Polisen tror att hon då tog sig till Klingmans Dome Tower där hon såg ljuslyktor från vägen dit hon gick för att försöka hitta skjuts och då istället blev kidnappad. Trenny har nu varit försvunnen i 47 år och ännu har inte ett enda spår syns till av henne.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact,
you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Thelma Pauline McAllister, även kallad Polly, föddes den 26 februari 1923 i Alabama. 1975, när Polly var 52 år gammal, gifte hon sig för en tredje gång med 20 år äldre Robert Melton. Paret bodde för det mesta i Jacksonville, Florida, men spenderade varje höst i en husvagn på North Carolinas Deep Creek campingplats, som ligger precis vid Great Smoky Mountains nationalpark. Polly älskade att vara ute i naturen och vandrade varje dag som vädret tillät med sina två vänner Trula Gudger och Pauline Cannon. Den 25 september 1981 var en otroligt fin dag, så vännerna gav sig ut på en vandring tillsammans. Innan de gick förberedde Polly spaghetti-sås som hon och Robert skulle äta till middag senare den dagen. Den dagen bestämde sig Polly, Trula och Pauline för att gå Deep Creek-stigen där de hade gått så många gånger tidigare. Enligt Trula och Pauline var det inget märkligt med Polly den dagen, bortsett från att hon gick långsammare än vanligt. Det kom de ihåg, för de hade retat henne lite för det. Helt plötsligt hade Polly börjat gå så pass snabbt att hon gick förbi de båda och upp för en kulle ungefär 70 meter bort där hon försvann ur sikte för de båda vännerna. Sen sågs hon aldrig till igen. När vännerna kom över kullen så kunde de se att det fanns en parkeringsplats i närheten. Så vännerna antog att Polly antingen hade gått den vägen eller hade fått skjuts hem. Så de åkte till campingplatsen, men Robert, som då var hemma, hade inte sett henne sedan hon gick iväg med dem. Han började ringa runt vänner, men ingen hade sett eller hört från Polly. Vännerna åkte hem till sig och berättade för sina makar att Polly var försvunnen, så de åkte tillbaka till Deep Creek-stigen för att se om de kunde hitta henne. Robert var runt 78 år och det var ärligt talat ganska farligt för han att försöka sig på stigen, så han hjälpte inte till i sökandet, även om han såklart ville det. Väl vid stigen frågade männen även folk runt omkring om de hade sett någon som matchade Pollys beskrivning, men ingen hade det. Så runt 6 på kvällen, när Polly hade varit försvunnen i ungefär 2,5 timme, anmäldes hon som försvunnen. Polisen stängde av spåret och områden runt om i 4 dagar. 150 volontärer hjälpte till att söka efter henne och polisen hade med sig 9 stycken spårhundar. Totalt sökte polisen igenom ett cirka 160 kilometer långt område, både i skogen och vid stigar. Men de hittade aldrig ett enda spår av Polly. Hundarna fick bara upp lukten av Polly en gång och det var vid änden av ett träd, men polisen tror att det var när Polly hade stannat för att ta en paus. När de pratade med Robert och Pollys vänner så kunde de inte säga om hon hade betett sig underligt dagarna innan försvinnandet. Det enda som egentligen var lite skumt var att hon den dagen hon försvann hade skippat att volontärarbeta på ett äldreboende där hon brukade servera mat till de som bodde där. Och hon hade inte gett någon speciell anledning heller till varför hon skippade det den dagen. Något hon också hade gjort dagen innan försvinnandet var att hon hade lånat telefonen på äldreboendet. Något hon aldrig hade gjort under alla år hon hade volontärarbetat där. Vem hon ringde fick de aldrig reda på. Robert misstänkte att hon möjligtvis hade en affär, vilket vännerna hade pratat med Polly om den dagen hon försvann. Det var en man på äldreboendet som uppenbarligen hade en liten crush på Polly. Och när vännerna hade nämnt det för henne så hade hon inte velat prata om honom, men hon hade heller inte förnekat att han nog var förtjust i henne. Pastorn för kyrkan hon gick till hade också sagt att han hade anledningar till att tro att Polly hade en affär, men han hade inte förklarat varför. Han hade också sagt att Polly hade verkat lite ledsen den senaste tiden. Pollys mamma dog år 1977, alltså 4 år innan försvinnandet. Och när hon dog hade Polly hamnat i en djup depression. Hon hade fått Valium utskrivet under några år, vilket är ett ångestdämpande preparat. Men enligt alla som var nära henne så hade hon mått mycket bättre det senaste året och hon hade slutat med Valium. Dock märkte Robert att Valiumet som han hade fått utskrivet saknades när Polly försvann. Annars hade Polly bara på sig sina kläder, sin bröllopsring, en klocka och ett cigarettpaket. Hon hade ingenting annat med sig när hon försvann. Pollys försvinnande är fortfarande ett öppet fall trots att hon säkerligen är död nu oavsett vad som hände. Det enda spåret man fick som möjligtvis kunde vara henne var året efter när en check utskriven till henne löstes in på en bank i Birmingham, Alabama, där även några av hennes familjemedlemmar bodde. Men tyvärr så kunde inte de som arbetade på banken ge en bra beskrivning på hur personen som löste ut checken såg ut. Genom åren har flera sagt att de sett henne, men ingenting har kunnat bekräftas. Jag tror personligen att hon nog drog iväg med en älskare möjligtvis. Dels försvann hon för snabbt och med tanke på att Polly var en ganska stor kvinna så tror jag inte att någon hade kunnat kidnappa henne så snabbt som hon i sådana fall hade blivit kidnappad. Dels tror jag också det för att om hon helt enkelt hade gått vilse så hade hon nog ändå hittats relativt snabbt. Vännerna berättade att hon aldrig skulle vika av från stigen då hon var väldigt rädd för ormar, vilket det skulle finnas vid sidan av stigen. Hon hade också gått det här spåret så pass många gånger att jag tror att det skulle vara svårt för henne att bara vila bort sig själv. Polisen var också väldigt säker på att hon inte var kvar i parken när de var klara med sin sökning efter henne. Och de sa också att de trodde att hon hade lämnat parken i en bil som hon hade satt sig i frivilligt. Men tyvärr så kommer vi nog aldrig få reda på vad som hände med Polly. Det var avsnittet om Trenny och Polly, två av otroligt många som har försvunnit från Great Smoky Mountains. Det verkar vara ett väldigt fint ställe och på något sjukt sätt så blir jag själv sugen på att vandra där, men rent spontant känns det som att det kanske inte är världens bästa idé, tyvärr. Jag har inga svar alls på vad som hände med de här två kvinnorna, bara spekulationer, tyvärr. Det är väldigt frustrerande att man inte hittade ett enda spår av dem, egentligen, efter att de försvann. Jag kan inte ens föreställa mig hur det känns för deras familjer. Man undrar ju lite hur familjerna tänker, om det hade känts bättre om kroppar hittades, alltså om det blir någon form av avslut eller om man hellre vill ha det hoppet kvar om att de kommer komma in genom dörren vilken minut som helst. Det är en skrämmande tanke och det är något jag hoppas att jag aldrig får vara med om. Hur som helst, tack så mycket för att du lyssnade på det här avsnittet så hörs vi i nästa. Hej då!
Plus. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.